when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. Kriget i Ukraina är långt ifrån det första rymdkriget, men aldrig förr har informationen haft så stor betydelse. Användningen av bilder från satelliter har exploderat och i Sverige finns en av de här nyckelaktörerna. Vår reporter Johan Christensson har granskat hur de här satellitsystemen fungerar och hur den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att få en upplösning numera som är så bra att en pixel motsvarar bara några få decimeter på jordytan. Det går nu att se en pizza från rymden, men än så länge inte vilken pizza det är. Välkommen till podden, Johan.
Tack för det, Per.
Vilken är din spontana reflektion efter att du har gjort det här reportaget?
Att det är fruktansvärt häftigt att det här fungerar. Alltså satellitbilder har ju funnits, det är ju inget nytt på något vis, men jag personligen har aldrig satt mig in verkligen i hur det fungerar. Och efter att ha gjort det nu så bara tanken på att det här, att det cirklar omkring saker 70 mil över våra huvuden som kan ta så här bra bilder i den hastighet de susar fram i. Det är helt makalöst där.
Känner du dig mer övervakad nu än före du började granska det?
Nej, det skulle jag inte säga. Man får hoppas att det här används på rätt sätt.
Ja. Vi ska ju prata lite grann om vilken betydelse invasionen från satelliter har i den pågående ryska invasionen av Ukraina. Men jag tänkte att vi skulle börja lite från början. När fick egentligen satelliter på allvar en stor inverkan på exempelvis de inblandade i en väpnad konflikt eller ett krig?
Det första rymdkriget brukar man säga att Gulfkriget var, alltså i början på 90-talet, där USA tillsammans med flera allierade gick in i Irak för att avstyra invasionen av Kuwait. Men då var det framförallt GPS-satelliter som användes för att möjliggöra att de amerikanska trupperna kunde navigera och kommunicera och guida sina vapen i det här området som ju skiljer sig väldigt mycket och från amerikansk terräng och är ofta en ganska ogästvänlig plats att vara på eftersom det är mycket öken.
Mm. Och vad har skett då med tekniken fram till idag? Som är liksom, vilka är de stora framstegen skulle du säga?
Framförallt är det ju att de privata bolagen idag har tagit en så mycket större plats i rymden och på satellitområdet. På 90-talet under Gulfkriget då fanns det ju bara statliga spionsatelliter som vi fortfarande inte vet egentligen någonting om hur pass bra de är och var då. Men nu finns det ju en tillgång till data på ett helt annat sätt. Tillgång till de här bilderna som bland annat bolag som Maxar då, de delar ut de här bilderna till vitt och brett. Vissa av bilderna i alla fall. Så det är en stor skillnad.
Men vad skulle du säga då förutom användning i krigsföring och informationshantering under en konflikt? Finns andra områden där de här bilderna verkligen kommer till nytta?
De används i allt möjligt. Från, ja, som jag tar upp i texten, det är brandbekämpning till exempel av stora skogsområden. Så ger de en väldigt bra överblick. Och sen är det mycket klimatforskning, miljöforskning. Vilken typ av grödor odlas på olika platser i världen? Och hur ser ökenspridningen ut? Och alla möjliga typer av sammanhang där man behöver ha nytta av en överblick helt enkelt.
Du nämnde Maxar här och det var ju Maxar Technologies som låg bakom bilderna som New York Times publicerade för några veckor sedan, va? Som då avslöjade att det låg kroppar på gatorna i Butcha i Ukraina och det här skett under den ryska ockupationen då. Och bilderna från den ryska kolonnen som var på väg under uppbyggnad mot Kiev kom också från Maxar. Vad är Maxar för ett företag? Det är ett privat företag.
De har ju byggt upp en konstellation bestående av fyra satelliter under många års tid. Den första som nu fortfarande befinner sig i rymden sköts upp 2007 tror jag det var. Så de har ju liksom byggt upp den här kapaciteten stegvis. Som Leif Haglund då berättade, som är vd för svenska Maxar-bolaget, Maxar International Sweden, så var det här en önskan från bland annat militären i USA att privata bolag skulle skjuta upp satelliter för att öka kapaciteten och förmågan helt enkelt. Och idag så USA har ju förstås fortfarande egna spionsatelliter, men de köper ju också in material från till exempel Maxar för att helt enkelt förstå hur kriget utvecklas och vad som händer på marken helt enkelt.
Men du sa svenska delen av Maxar, vad är det och hur stor är den?
Ja, i Sverige sitter det ett drygt hundratal ingenjörer i Linköping. Det de gör, det är att de använder bilderna som Maxars satelliter tar av jorden. Och sen så bygger de upp 3D-miljö helt enkelt. I princip att skapa en digital tvilling av jorden. Det är en teknik som från början utvecklades på Saab. Och sen så bildade Saab och Maxar de knoppade av där helt enkelt och bildade ett bolag som senare Saab hoppade av från, sålde sin andel. Och nu är det då det här svenska Maxar-bolaget som sköter utvecklingen av den tekniken helt enkelt.
Men du sa en digital tvilling av jorden. Hur långt har man kommit då? Är den klar eller?
Nej, den är inte riktigt klar ännu. De håller på för fullt. De bygger ungefär ett par miljoner kvadratkilometer per månad. Det finns ungefär 135 miljoner kvadratkilometer landyta att bygga om man räknar bort polerna. Och hittills har de byggt ungefär en tredjedel av det. Alltså byggt 3D-miljö av en tredjedel av de 135 miljoner kvadratkilometerna.
De här bilderna då, eller satelliterna, de tar ju en massa bilder i realtid antar jag.
Bilderna tas i realtid, men sen så lagras de ju ombord på satelliten. Satelliten snurrar ett varv runt jorden på cirka 100 minuter. Och med jämna mellanrum då så tänkas de lagrade bilderna ner till jorden via markstationer som främst finns vid polerna. Eftersom satelliten passerar både nord- och sydpolen vid varje varv. Så det är helt enkelt makes most sense att ha dem där.
Men vad sker när det är mörkt då? Kan de här ta bilder i mörkret?
Nej, det kan de inte. Utan de är begränsade på det viset. Att är det molnigt eller mörkt eller dimmigt till exempel. Så blir ju sikten väldigt, väldigt begränsad. Och då använder man istället annan teknik. En form av radarteknik kan man säga. För att skapa bilder av det som sker på jorden. Men det kallas för SAR, syntetisk aperturradar. Det är dock ingenting som Maxars egna satelliter har. Utan då är det andra konstellationer, andra företag som sitter på sådan teknik.
För att samla in så mycket bilder så måste det bli en enorm lagring av data. Hur hanterar de här aktörerna datalagring och hur länge sparas bilder?
De sparas nog, jag pratade inte specifikt så mycket med Leif Haglund om detta, men deras arkiv sträcker sig 20 år tillbaka i tiden. Och varje satellit, den snurrar runt jorden och samtidigt så snurrar jorden. Så att det tar någonstans mellan 1 och 2,5 dygn, beroende på vilken satellit det är, att komma tillbaka till samma ställe på jorden igen. Så att man har ju liksom en tidsserie över i princip varenda plats på jorden fotograferad då från rymden som sträcker sig så här lång tid tillbaka i tiden. Och det är ju, det går ju, alltså det går ju följa, använda det för att följa förändringar på olika sätt, på ett väldigt kraftfullt sätt.
Förutom Maxar då, vilka andra aktörer finns det på den privata marknaden?
Det finns ett gäng. Mest kända förutom, alltså bortsett från Maxar, är väl Planet Labs. Som har betydligt fler satelliter uppe i rymden. Jag tror det är 150-tal eller kanske närmare 200. Det är framförallt en annan typ av teknik, alltså mycket, mycket mindre satelliter i skokartongstorlek som har sämre upplösning och så. Men å andra sidan kan de ju då få en, med så många satelliter kan de ju få en bättre täckning och uppdateringsfrekvens och så vidare på bilderna.
Om vi återgår till Maxar då, så hur ser deras planer på att skjuta upp fler satelliter runt jorden?
Jo, de skulle egentligen ha skjutit upp ännu fler vid det här laget, men bland annat pandemin har lett till att det blivit förseningar. De ska skjuta upp ytterligare 6 stycken som får liknande förmåga som de har uppe nu. Det är alltså vanliga bildsatelliter. Jag tror att de kommer redan i år, eller? Ja, de kommer skjutas upp här med ganska jämna mellanrum framöver. Och gör ju liksom framförallt att uppdateringsfrekvensen på bilderna ökar och blir bättre.
En annan sak är ju det att när man ser satellitbilder då på tidningssajter och i medier och inte även i sociala medier, så ja, det känns som att det finns någon form av inbyggd trovärdighet i de här bilderna. Men hur kan man vara säker på att de inte är manipulerade eller att någon använder den här typen av bilder och manipulerar dem?
Ja, jag tror att det här kommer bli en stor diskussion framöver. Alltså det är ju, jag ställde den frågan till Leif Haglund och vi diskuterade lite om på vilka olika sätt man skulle kunna säkerställa det. Men hans svar blev till slut att det är väldigt svårt att övertyga någon som inte tror på detta. Men han kände sig helt trygg med att de stämmer, och han märker det när han liksom bygger de här, när de utvecklar och bygger de här 3D-miljöerna, att de plockar upp en bild ur arkivet och den stämmer med så som man tänker sig att det borde se ut enligt andra bilder och så vidare. Ska man använda till exempel bilderna från Butcha i en eventuell möjlig krigsrättegång i framtiden, så kommer vi nog få anledning att behöva diskutera det här mycket mer. Hur man kan värdera de här bilderna och äktheten i dem och så vidare.
Om vi tittar lite framåt då, hur tror du att den här satellittekniken utvecklas framåt? Kommer vi kunna se om det är en quattro stagioni eller en capricciosa som är pizzan som du går hem med från pizzerian? För du kanske äter kebabpizza.
Nej, det gör jag inte. Men det kommer man säkert kunna göra. Det är nog inte helt, alltså det går nog inte att göra det fruktansvärt mycket bättre, tror jag inte. Men gradvis så kommer det säkert bli bättre. En sak som vi diskuterade som jag själv inte hade funderat så mycket på, men det är ju, jag ställer frågan. I filmer, spionfilmer och sånt, amerikanska filmer, så ser man ofta hur man från någon typ av kommandocentral kan följa hur en viss person rör sig till exempel över ett område. Någon typ av skurk då. Vilket skulle då implicera att den här satelliten ligger fast placerad över en viss punkt på jorden. Och det pratade vi lite om, och han, Leif Haglund, konstaterade att för att uppnå det så behöver man gå upp i en geostationär bana som är alltså ungefär 50 gånger så långt ut i rymden som satelliterna befinner sig på idag. Vilket skulle innebära att det är otroligt svårt att fånga så skarpa bilder, så högupplösta bilder som de här satelliterna som snurrar runt 70 mil över huvudet på oss gör. Så den typen av teknik känns nog väldigt långt in i framtiden i så fall.
Det är en massa påhitt vi ser i tv-serier och i filmer då, med ord.
Ja, det är alltså en, som man förklarar, att de här satelliterna måste ju hållas stabila där ute i rymden. Och redan idag, alltså de här instrumenten, gyroskopen som används för detta, är ju liksom otroligt förfinade och med hög noggrannhet. Men skulle man då göra det här 50 gånger längre ut i rymden som en geostationär bana skulle kräva, så alltså, det räcker ju med liksom en avvikelse på någon mikroradian för att allting skulle sabbas helt och hållet. Så att det blir nog svårt.
Ja, stort tack Johan för att du var med i podden.
Tack själv.
Ja, den som vill läsa och lära sig mer om satelliter och hur de används för att förse oss människor med bilder från jorden i nästintill realtid kan alltså med fördel läsa Johans reportage som finns publicerat på nyteknik.se. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej då!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.